Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din försiktigt försonliga fransos. Din finansiellt förfinade fadersgestalt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Välkommen hit till min värld. Eller det blir ju din värld egentligen. Om man ska vara exakt. Och det tycker jag ju man kan unna sig att vara så här i början av avsnittet. Sen brukar jag ju bli mer och mer i takt med att minutarna. Alltså det är ett ord som från början härstammar från det gamla slangen för polis, snut, alltså snutarna. Alltså för på den tiden så ungefär någon slags motsvarighet till akademisk kvart, du vet. Den akademiska kvarten, det är den kvart som det är okej att komma för sent till en föreläsning eller något. Och då var det som en så kallad snutminut. Det var alltså den minut som det var okej för en polis att komma för sent till olika typer av sociala event. Och det är därför man säger minutarna. För att det fanns en gammal ramsa på 1970-talet som där man sa, om du väntar de vedertagna minutarna så kommer faktiskt snutarna. Och då... Om man hade till exempel en fest och väntade på att det skulle komma poliser, alltså inte att ingripa, utan att de var bjudna, alltså som gäster, civila. Alltså de var inte där i tjänsten, de var inte civilsnutarna heller, utan de var där som privatpersoner. Det kan de ju också vara liksom. Och då kunde man stå där och så hade alla läkarna kommit och alla ornitologerna. Och alla gasellforskarna och alla frankofilerna, men inte poliserna. Och då kunde man säga, om du väntar de vedertagna minuterna så ska du nog se att då kommer mycket riktigt snutarna. Och då gjorde de ju ofta det då efter de här vedertagna minuterna. Och det var ju då ett tidsspann som kunde sträcka sig mellan en minut, alltså en snutminut. Och en snutminut var inte en vanlig minut, utan en snutminut var ett halvår långt. Alltså nu låter det som att jag har olika, att jag har någon slags undertextuell kritik här mot polisens ingripande tider. Och det här är ju inte en sån podd. Jag har ingen statistik som visar på hur lång tid genomsnittet tar för polisen att dyka upp i tjänsten då, när de behövs. Det vet inte jag, så det är inte så jag menar. Nej, nu pratar jag om poliser, alltså på när de är civila då. Då kan en snutminut vara uppåt ett halvår lång. Och det är någonting som Polisförbundet kom överens med allmänheten om på 90-talet. För att liksom, någon gång måste man väl få en give me a break som polisintendent Kajsa Bambu elpolis sa en gång till en journalist som hette Kramforsjournalisten. Alltså det fanns bara en journalist. Då sa de det till Kramforsjournalisten som sa så här, varför dök du inte upp på min fest igår? För det var en Kramforspolis då och en Kramforsjournalist. Och ja. Alltså nu, om du har slagit på det här avsnittet, den här podcasten för första gången, så kan jag bara säga att det här är konstigt, det är det. Du får komma in i min hjärna, kan man säga. Grejen är att du behöver inte lyssna. Du kan bara låta liksom mig prata och så kan du lyssna på det du tycker är intressant. Kanske säga någonting som hakar tag i dig och drar med dig en liten bit och sen tappar jag dig för att jag har ingen tråd. Jag klipper inte bort någonting och jag vet inte vad jag ska säga innan. Jag bara hittar på efterhand. Och jag är ju i olika form också. Det är viktigt att komma ihåg det, Somna. Ibland är jag ju ultrastringent, va? Och har tusentals olika timeliner som liksom löper parallellt som jag kan dyka igenom som geologiska lager. Medan jag ibland är förbluffande tungtänkt. Tungtänkta, trötta tankar. Men varje sinnestillstånd från min sida är motiverbart. För att det är inte viktigt vad jag säger eller när jag säger det. Just nu är det liksom inte viktigt exakt vad jag gör, eller du. För att när du har slagit på den här podden så betyder det att du vill låta någon annan ta kommandot en liten stund. Och för att på riktigt låta någon annan ta kommandot, alltså på det där sunda sättet, inte det här följ mig, jag är er ledare sättet. För det är snarare sådana anspråk finns inte här i den här podden. Men för att låta någon på riktigt kunna ta kommandot lite grann över en kanske lite bråkig hjärna, så krävs det att den här personen inte har några anspråk. Det är i alla fall min övertygelse. Jag kan inte, nu talar jag för mig själv, men jag har också hört det här från många andra. Den här idén att vi att vi människor responderar bra på att någon säger åt oss att visualisera en fjäril på en äng och sånt. Det har aldrig fungerat på mig. Det talar inte till mig. Det här påtvingade lugnet som pressas på en ovanifrån. Så om jag ska få dig att följa mig på något sätt, om jag ska få dig att våga låta mig ta kommandot över dina tankar, då måste jag vara avsiktslös. Och det är en svår balansgång förstås. För det är klart att jag har olika avsikter. Det här är ju då, hur obehagligt det än kan låta, mitt levebröd. Och det är ju en affärsverksamhet som jag under mycket tveksam paroll driver här. Men jag kan inte ha det som anspråk när jag pratar med dig nu. Jag måste helt enkelt vara helt fri från ambitioner. Då kan du släppa taget och låta mig få styra då. Det är därför som, eftersom den här podden delvis då är finansierad av kommersiella krafter, så tar jag ju alltid i början av avsnitten liksom. Och när jag väl är igång så här, då finns det liksom inga ambitioner och inga krav. Du får helt enkelt använda de här orden som jag säger precis hur du vill. Du får ha så lågt på att du knappt hör vad jag säger. Bara för att ha en mänsklig röst liksom mumlandes. Du får ha mig hur starkt du vill eller under vilka former som helst. Du behöver inte sova eller du kan lyssna på mig när du är ute och cyklar eller kör bil. Eller, jag menar, jag skojar inte nu. Jag brukar ofta få höra det från folk att nej, men inte kan man väl lyssna på dig? Nu bara viker jag från, men jag får ofta höra det. Det är så folk som är så här roliga liksom, och så skriver de, om jag till exempel har varit med i något annat eller gjort någonting annat som inte hör till podden, så brukar folk skämta, det här vågar man väl inte titta på, för då somnar man väl då. Och det, jag förstår, det är ju roligt då, för jag har en podd som går ut på det. Eller inte vågar man väl köra bil när du pratar, för då somnar man väl och så. Jag vill understryka det, att det är ju inte fråga om någon sorts magi det här. Det är kontexten som gör den här podden till vad den är. Jag kan inte trolla. Även om jag har haft de ambitionerna i mitt liv stundtals. Så känn dig fri att göra precis vad du vill med min röst. Använd mina ord i de sammanhang där du tycker de passar in. Och om du skulle vara orolig för det får jag också frågan ibland. Om du skulle vara orolig över, jag får frågan ibland om inte jag blir ledsen då att man använder min podd sådär hänsynslöst och själviskt och inte lyssnar på allt vad jag säger och så. Så kan jag trösta dig med att jag minns ju knappt själv vad jag har sagt när jag är klar, eftersom jag ju inte klipper eller jag gör ingen bearbetning liksom efteråt. Så jag har inte några sådana ambitioner för min egen del heller. Däremot är jag själva inläsandet, inpratandet, det som jag ägnar mig åt precis just nu då. Det är någonting väldigt behagligt för mig. Även om jag kan tycka det är tufft att sätta igång. Och det är mer en formsak tror jag. För att jag vet att jag är bunden nu till den här stolen och den här mikrofonen i en timma. Men annars är det väldigt meditativt och mysigt för mig att sitta här och prata med dig. Och låta tankarna hoppa omkring och bete sig helt galet i huvudet en stund. Resten av dagarna är ju så gråtonat logistiska och normala liksom. Och eftermiddagarna är, tycker jag, värst. Jag har väldigt svårt för eftermiddagarna. Kvällarna älskar jag. Då sänker sig en stillhet och en återigen då anspråkslöshet över livet. Tidiga morgnar tycker jag är förfärliga. Sen blir livet jäsningsbaserat väldigt bra. Och jag känner löfte och liv och pirr i maggropen. Vad ska hända idag? Jag vill verkligen förmedla det, hur spännande jag tycker det är att leva, kontraproduktivt nog. Det är inte så inne nu att tycka det är spännande att leva. Man ska säga, den generella hållningen bör vara allmän förtvivlan och oro. Och jag har en släng av även det, vill jag bara påpeka då. Så att du inte tror att jag är någon typ av, jag vet inte, trollkarl i ett elfenbenstorn. Utan jag går också omkring och bär de där molande känslorna. Men det spännande överväger, om vi säger så då. Så där någonstans, mellan 8 och 1, då är mina dagar top notch alltså. Sen eftermiddagarna, då känner jag att, för ofta är jag klar med det jag ska göra för dagen då, på eftermiddagen. Och då är det bara, alltså det här mest akuta. Och då är det, är inte så att jag slutar jobba klockan 1, utan jag fortsätter ju då. Men då blir min arbetsdag, eftersom jag är min egen chef då, då blir min arbetsdag lite mer svävande, svårtydbar. Och jag blir rastlös och otålig. Och sen ställs då arbetet mot att, eftersom jag jobbar hemma då, så kommer ju mitt barn hem. Då blir jag någon slags också logistisk förankring, vilket ju är jättetrevligt. Och innan du nu rusar iväg och bara rycka olika kyrkklockor och skrika jättehögt från kyrktornen att Henrik Ståhl pratar som om han gjorde ett jättestort offer om det här, och så sitter han och pratar om att han lever ett lyxliv där han är hemma när hans barn kommer hem från skolan, och vet han inte om att det finns människor som knappt hinner se sina barn för de jobbar så mycket, och som sen när de inte jobbar är helt slut och så vidare. Och jag vet det, och jag är inte på något sätt, jag har inte på något sätt några illusioner om att jag lever någon typ av kolgruvearbetare i början av 1900-talet liv. Men jag pratar bara utifrån mitt perspektiv då. Då blir jag logistisk förankring för henne när hon kommer hem, och då kan jag inte sitta och till exempel jobba med de här långa bågarna som jag gör nu, som att spela in eller så. Utan då sitter jag och duttar med grejer, som jag kallar det för. Och ofta är jag ganska benägen då att hamna i olika tekniska problemlösningsprocesser. Till exempel att synka min kamera med någon typ av användarkonto hos Panasonic eller något. Och det är lustigt hur otroligt oanvändarvänligt till exempel Panasonics det är som att jag plötsligt har kommit tillbaka till 90-talet igen. Och då blir jag sur och känner mig väldigt gammal och alltså som en gammal sur gubbe då, förlåt i brist på bättre ord. Vilket jag ju då blir, alltså jag är ju det kan man väl säga. Och en sån människa vill jag inte ska vara, hänga med min dotter då. Och då uppstår en intressekonflikt inom mig. Därför den ena vill bara säga, nu är pappa okontaktbar. Nu måste jag. Och den andra vill då bara hänga med henne och kolla på I Just Want To Be Cool videos på YouTube. De har ju för övrigt, nu vet jag att jag tjatar om de här killarna i den här podden. Det är liksom inte meningen. Det har inte blivit så. Men jag börjar ju få massa mail och DM som det. Om varför jag tycker så mycket om dem. Jag ska inte gräva i det här. Det kan jag väl svara på någon annan gång. Men det är ju min dotter som från början började kolla på dem. Och sen började jag kolla. Och sen har vi liksom börjat göra det här tillsammans. Nu börjar hon tröttna på dem. men inte jag. Så nu är jag så här, ska vi inte kolla på en I just want to be cool video? Nej, säger hon. Jag vill hellre kolla på My Story Animated. My Story Animated är en kanal på YouTube som släpper fruktansvärt mycket material. Och det är inspirerande. Jag blir liksom... alltså all heder åt personer som kan... Personer, det är ju en hel redaktion. Men det, all heder åt innehållspersoner som kan producera så mycket. Jag ser så upp till sådana människor. Folk som har satt sitt skapande i en serie, i en rutin och bara... Ja. Det bara flödar ur dem liksom. Och temat för de här tecknade serierna då, eller tecknade filmerna då, är en tjej som berättar, som kommer någonstans ifrån och så berättar, säger hon like and subscribe, och sen berättar hon sitt livsöde, och det är olika typer av fantastiska historier. Nu ska jag räkna upp de vanligaste temana i My Story Animated så som jag har uppfattat dem. Jag brukar titta på jag har tittat på 20 stycken nu kanske med min dotter. Okej, okay, så det är alltid en tjej som är berättaren. Hon är någonstans i 18 till 25 års åldern och hon berättar om någonting som hände henne förr. Hon berättar tillbaka om sitt liv. Det är väldigt vanligt att hon är född till att hon antingen har väldigt fattiga föräldrar. Eventuellt lever hon med en mamma eller en pappa. Eller så har hon ofantligt rika föräldrar. Alltså jag menar Jeff Bezos rika föräldrar. Eller någon sån här, inte Jeff Bezos, han blir fel. Utan mer någon sån där oljekejk liksom. Extravagant rikedom. Guldbilar och sånt. Alltså en typ av sagorik. Och föräldrarna kan vara väldigt snälla och kärleksfulla, men de kan också vara fullständigt onda. Överhuvudtaget finns det väldigt... det är inte så många nyanser i berättelserna, utan antingen är man ond, och då är man ond, alltså fullständigt rabiat ond. Jag skulle säga otrovärdigt ond. Det är svårt att se motivationen. Liksom. Varför är du så här ond? Ett mycket vanligt tema är en psykiskt instabil stora eller lilla syster som är avundsjuk på huvudkaraktären för att hon är bäst helt enkelt. Det är väldigt tillspetsade historier och jag antar att målgruppen älskar det. Det är ofta killar med som sveper iväg. Oftast så är det killar som är och berättarrösten som alltid är en kvinna låter alltid lite så här mörk och douchig på rösten när hon gör killens röst. Och killen är ju alltid jättesnygg men ytlig och divig. Och berättarjaget slits ofta mellan att fullständigt förakta honom och känna sig dragen till honom på ett motvilligt sätt då. Det är väldigt... väldigt förutsägbara historier. Men jag har kommit till en punkt när jag känner att jag bryr mig inte om historien är förutsägbar eller inte. Det är så mycket som är förutsägbart nu, för vi har, om jag nu får drista mig till att komma med någon typ av generalisering av oss som publik, oss då menar jag vi människor i den kultursfär som jag befinner mig i, och du somna förmodligen. Vi har sett så mycket nu att vi vet precis vad som kommer hända hela tiden. Det är ju egentligen inte därför vi tittar på saker oftast. Jag menar, när man tittar på Stranger Things till exempel, så är det ju inte för att man är helt perplex om vad som ska hända härnäst. Utan det är för att man är tilltalad av det, lite grann som med Harry Potter. Eller, man är tilltalad av estetiken och världen och associationerna och tankarna kring karaktärernas innebördes relation. Innebördes. inbördes relation. Ja, så jag plöjer dem där då. Jag tittar på dem också med min unge. Och det är just för att vi får någonting gemensamt. Vi tittar på någonting tillsammans. Nu har det på senaste tiden börjat kännas som att hon inte riktigt vill ha mig där. Alltså missuppfatta mig inte. Det är inte så att jag sitter där, tvångssitter där. Det finns något annat jag skulle kunna tänka mig hitta på. Liksom. Men hon brukar be mig sitta där. Och sen vill hon gärna, så tittar hon på mig hela tiden för att se hur jag reagerar. Och det kommer jag ihåg att att jag gjorde med min pappa också. Jag vet inte varför jag inte gjorde det med mamma. Mamma var mer tydlig med vad hon tyckte om saker. Hon blev upprörd när det var som någonting hon tyckte var dåligt för mig eller för världen eller något. Då brukade hon typ stänga av tvn. Pappa kunde titta på saker och det var svårt att tyda vad han tyckte om det. Ibland kunde han skratta så här tyst. Och då var man tvungen att titta på honom. Det är viktigt för ett barn att veta vad föräldern tycker om saker. Det kan jag fortfarande tycka. När jag var och hälsade på min pappa och mamma för några veckor sedan. Eller för en vecka sedan. Så visade jag upp en trailer på en grej på Netflix för min mamma. Ja, och då var det viktigt plötsligt. Nej, men det är någonting med mamma. Jag vågar liksom inte titta på henne. Hon känner för starkt på något sätt. Det färgar mig. Då blir jag nervös. Nej, däremot så tittar jag på pappa då. För jag vet inte vad han tycker. Och det är en kick när han gillar det. Men när jag spelar upp trailern för min mamma så sitter jag och tittar ner i bordet och liksom lyssnar. För jag kan liksom känna vad hon tänker då. Tror jag, fast jag inte gör det. Jag vet ju inte vad hon tänker. Men det är viktigt för mig att pappa och mamma, fortfarande fast jag är vuxen, så är det fortfarande viktigt för mig att pappa och mamma ska känna starka känslor av saker som jag presenterar. Jag vill beröra dem. Visst är det konstigt? Och kanske är det så som hon också känner, min dotter då, när hon sitter och tittar på mig så där. Ibland så kan jag ju sitta med min telefon då i soffan bredvid henne. Och så är det kanske någon som har skrivit något någonstans som jag tycker är intressantare. En kommentar eller en artikel eller en nyhet. Eller någon fördjupning av något slag. Och då vill jag ju läsa det istället. För att titta på den här avundsjuka stora systern som klipper håret av huvudkaraktären när de är små. Och sen eldar upp håret i öppna spisen. Det är väldigt dramatiska historier. Häromdagen såg jag en film om en flicka som hade en bror som hade ramlat och slagit i huvudet och blivit aggressiv av det. Och föräldrarna förstod inte och skällde på dottern då efter att brorsan hade bitit henne i benet. Och då bestämde hon sig för att börja äta skorpioner till frukost för att hon tyckte skorpioner var så coola. För de klarar sig mot allt. Det var en skyddsgrej liksom. Alltså det är ganska skruvade berättelser stundtals. Jo, men då kan det i alla fall hända då att jag istället för att titta på den här skorpiontjejen så vill jag sitta i telefonen. Och då är det jobbigt då att min dotter tittar på mig hela tiden. För hon blir ju sur då när jag inte tittar på tvn. Och då säger hon så där förmanande som vi vuxna gör. Lägg ner skärmen, pappa. Men det är ju också intressant att jag var liten på 80-talet när videon var den stora parien och vuxna människor oroade sig över hur ungdomar och barn skulle påverkas av detta fruktansvärda som var videon. Min mamma var emot video. Hon kallade tv för dumburken. Och man skulle helst leka med näver och kottar och sånt. Det gick okej ändå fast jag jättegärna ville titta på tecknade He-Man hemma hos en kompis. Men Jo, då är det så konstigt när just det där, stänga av tvn då, koppla ner, stänga av all el och gå ut och titta på en kotte i skogen, sluta teva, börja leva, hela den grejen, att då bli tillsagd av min dotter född på 2000-talet att sluta titta på min skärm och istället titta på en annan skärm. Det har blivit så konstigt, hela systemet har liksom gått runt ett helt varv. Och nu var det som att ordmässigt så kom jag till en brant kom jag till. Och jag har bara gått och så plötsligt så märkte jag, här måste jag stanna, för här är det stopp, här är ett stup. Ja, jag brukar få meddelanden ibland från somna som säger att det är skönt när jag blir tyst mitt i. Och sen brukar jag få meddelanden ibland från somna som säger att det är hemskt när jag blir tyst mitt i. För då tror somna att det är slut. Och börjar fumla och kasta sig efter stoppknappen. För att det inte ska komma på ett nytt avsnitt av till exempel en annan podd. Eller reklam eller något. Men jag slutar aldrig, om det inte är ett specialavsnitt, ett extra avsnitt, så slutar jag aldrig innan det har gått en timma. Lite grovt räknat, för ibland blir det ju längre än en timma och ibland kan det vara typ 58 minuter. Men aldrig att jag skulle göra som nu, så att jag skulle stanna en halvtimme in i avsnittet och bara tack, hej. Ibland så frågar också de som somnar snabbt till podden, frågar mig, vad brukar hända? Liksom, hur avslutar du och så? Och jag brukar typ inte göra det. Jag bara trycker på stopp när det har gått en timme. Ibland så kan jag säga hej då eller sov gott eller så. Men oftast så är det mest att jag bara bryter mitt i en mening. Jag vet ju när tiden börjar randas. Så det kan ju hända att jag saktar ner och skapar en slags, ett slags, vad säger man? Att jag börjar sakta in och börjar förbereda för punktsättandet. Men så är det inte alls alltid. Det finns inget eftersträvansvärt att för sakens skull hänga kvar till slutet. För ibland, om du somnar tidigt, så kan du ju ibland missa helt galna, fantastiska saker. Ibland till och med kanske ett klokt ord ihop med allt det andra. Men oftast så är det ju bara att det är samma som nu. Alltså det är inte någon skillnad innehållsmässigt. Jag bara fortsätter så här. Jag pratar tills det tar slut helt enkelt. Hur började vi det här avsnittet? Jag börjar prata om en snutminut, just det. Det finns också någonting som heter en akut snutminut. Och det är en vanlig normativ minut, alltså som vi mäter med klockor och sånt. Med atomur faktiskt. En akut snutminut, det är det är liksom vanliga minuter. Sen finns det någonting som heter en resolut snutminut. Och det är en minut med liksom en accentuerad minut kan man säga. Det är en minut som slår näven i bordet och säger det här är en minut. Och det är alltså upp till varje enskild polis att avgöra. Låt säga att det kommer en polis. Alltså nu pratar jag fortfarande privatpoliser. Alltså poliser när de är civila. Inte civilsnutar, civilpoliser, utan när de är vanliga poliser. Alltså när de... Men förstår du inte vad jag menar, somna? När de inte jobbar. Nej, men hur många gånger ska jag behöva förklara det här? Låt säga att du ska bjuda in till en fest. Så har du då dukat upp ett stort bord. Och på bordet så står det grillade äpplen, satsumas, apelsiner, drakfrukt, baljväxter och keso. Som är den enda animaliska produkten på bordet. Ety, olika omständigheter och hur som och bla bla bla. Men då har du bjudit in en massa olika människor. Där kommer trädgårdsarbetare, lärare, chefsjurister, sjuksköterskor, narcissister och pjäsförfattare och pedagoger. Och alla är där, men inte polisen, för det är en polis då som heter Knut Åke. Och Knut Åke, han är inte där, och så kommer han då, och så säger du, då kommer han efter 5 minuter. 5 minuter efter utsatt tid. Och det tycker du är lite otrevligt. Så då säger du, Knut Åke. Du, och han står med ryggen mot dig. Så du måste gå mot honom då, mot ryggen. Så eftersom du har så himla kass avståndsbedömning. Så går du liksom rakt in i honom. Hans järnhårda, bastanta, massiva skulderblad. Med näsan först. Och nästintill bryter den, varpå en otrolig smärta uppkommer. Det är ju så mycket det här brosket och så i näsan. Det som också är att ögonen tåras ju. Det är pinsamt liksom när man går rakt in i någon. Och det gör så ont också. Sådär. Och så du bara tar dig för näsan och gnyr. Sådär på det där ömkliga viset som du brukade göra när du var liten. Och hur du avskyr när den sidan av dig själv kommer upp i sociala sammanhang. Och Knut Åke vänder sig om och tittar på dig på det där sättet. Du känner ju honom. Du vet ju att han är otroligt, vad säger man? Han är gammaldags liksom. Han är inte någon slags, han är en gammal traditionalist. Otroligt konservativ. Han är ingen känsloperson. Han säger inte, oj ursäkta eller någonting sånt, utan han säger, jaså jaha ja, säger han när du står där. Och du blir ju så arg, för du vet ju att det var ditt fel. Men han kunde åtminstone säga, hur gick det? Men han är liksom, ja, han är lite gammaldags på det sättet att man håller inte på att kasta sig över folk och frågar om hur de mår hela tiden. Han ser ner på sånt. Och där tycker du inte om, alltså. Du tycker att du är uppvuxen med det där, den där typen av människor runt omkring dig som inte visar någon medkänsla. Utan för det vore att klema bort ett barn. Det är ju lite så som den där typen av människa ser på medkänsla och ömhet och empati. Att håll inte på att klema bort ungen med att säga, oj hur gick det, slog du dig, har du skadat dig? Utan säg ingenting, bara titta sådär tomt på det gråtande barnet. Och eventuellt be barnet formulera problematiken. Men varför hjälper du mig inte, säger barnet. Ja, då måste du först försöka tydliggöra vad det är du vill ha hjälp med. Jag kan inte göra fallet ogjort, säger man sådär psykopatiskt. Jag kan inte ta bort din smärta. Jag skulle kunna rengöra såret, men då måste du be mig om just det. Jag tänker inte överösa dig med bortklemande empati i största allmänhet. Du måste be mig om någonting konkret. Då kan vi fortsätta samarbeta. Alltså, det är inte det att han inte förstår det, utan det är att han inte vill. Han är av åsikten av att bara kasta sig över någon och säga, åh stackars liten, oj oj oj, och krama och rufsa i håret och försöka muntra upp och sådär. Att det är att då göra barnet svagare på olika sätt. Jag menar, det här är ju inte någonting jag raljerar om. Det här är ju en riktig åsikt som människor har. Det är ju... Det förekommer ju, menar jag. Och jag vill inte nu, innan du nu rusar iväg och tränger i före i busskön bara för att komma till bussen, för att åka till kyrkan, för att klättra upp i kyrktornet och ringa i den skinande malmklockan och ropa ut över hela socknen att Henrik Ståhl kommer med barnuppfostrans idealistiska barnuppfostringsråd i sin podcast ämnad att somna till, så vill jag bara säga att jag tänker att det är ju, allt är väl en kombination av allt, och det bästa är väl att ha lite av varje i sig och att inte ha några illusioner om att man har alla svar, va? Och att all barnuppfostran är dålig barnuppfostran på något sätt. Nu var jag lite järv där. Varsågod och skriv långa anklagande brev om du är lagd åt det hållet. Så eller så här, all barnuppfostran blir dålig barnuppfostran därför att förmedlaren av nämnda uppfostring är en defekt varelse. Alltså defekt utifrån perspektivet perfektionism. Defekt utifrån perspektivet perfekt. Ja, och så han står ju bara där. Jaså, jaha, jag säger att titta på det när du... Och då ska du då för ett tag, så du väljer att inte gå i clinch med honom, utan du bara väntar. Och han så här, småskrattar lite generat och sträcker sig efter något på drinkbordet. Och då säger du, Knut Åke, varför är du 5 minuter sen? Och då säger Knut Åke, jag är inte 5 minuter sen. Jag är 1 minut sen. Alltså en akut snutminut. Nej, säger du, det är 5 minuter. Men då är det då kan Knut dra till med en resolut snutminut. Det vill säga, det är upp till honom att bestämma hur lång tid det har varit. Så då säger han, och drämmer näven i drinkbordet, så glasen hoppar, så är det minsann inte. Det här var en akut snutminut. Och med det då, det blir implicit då att istället för akut blir det en resolut snutminut. Om det sen skulle leda till någon typ av åtal och rättegång, då kommer hans advokat med största sannolikhet att hävda lagen om resolut snutminut, som alltså är bindande. Det är den som gäller. Lite grann som att om det uppstår en trafikolycka i en korsning, så är det den som bröt mot högerregeln som har gjort fel. När jag var 25 år gammal så var jag och mina kompisar på Mykonos. Och det var ett rullans liv alltså. Jag minns att det var någon gång när vi hade varit ute varje natt. Hela natten och fram till morgnarna. Sovit väldigt lite. Och flera av oss hade någon typ av förkylning också. Men som den struntades i och dövades med olika medikamenter ihop med olika centralstimulerande medel. Och då skulle alla gå ut igen. Och jag orkade inte. Jag brast i gråt och satt istället på hotellrummet och läste Muminpappans memoarer, kom jag ihåg. Alltså, jag menar inte att jag var också väldigt pigg på party, men det var som att kroppen bara sa det här går inte längre. Men de andra var mycket starkare då i det avseendet och orkade ännu en natt. Sen var jag på igen då efter den här Muminpappans memoarer passusen. Det är också någonting ganska jag vill inte säga vämjelikt, för det passar väl inte i en insomningspodcast. Men jag kanske använder ordet gräsligt då. när man har somnat efter att ha läst om Muminpappans olika bravader tillsammans med Bisamrottan då i någon typ av fiktiv förrtiden. Och så väckas klockan 6:30 på morgonen av att det kommer in ett gäng 25-åriga apraka kulturarbetare från Stockholm och har olika då energier så att säga. Vi delade på två rum allihop, så vi var liksom, det var väldigt trångt. Vi blev också vräkta från det hotellet, minns jag, för vi fördes mycket oväsen. Då fick vi gå in till ägaren och be om ursäkt. Och vi fick stanna kvar på nåder. Det minns jag var... Det var inget som vi brydde oss om. Det var som en, bara en del av grejen, liksom. Varför berättar jag om det här? Jo, det var apropå glasen på drinkbordet. Jag hade en kompis som... Han hade för vana att klättra upp på stora bashögtalare och dansa när vi var ute på nattklubbar. Han tyckte det var... Jag tror att han tyckte att det är så man ska göra när man är ung och berusad och lever ett rullans liv. Det var ingenting som vi reflekterade över då, men nu kan jag tycka att det är lite, så här, lite tacky. Alltså lite, just det där med högtalarna också, som att det vore... Alltså, det var i den mån som de här högtalarna stod på marken som han klättrade upp på dem. Och då, vid ett tillfälle, så försökte jag klättra upp till honom på en av de där högtalarna. Och jag försökte liksom, jag tog tag i hans hand och han drog upp mig. Men vi var ju i det tillståndet att man kanske inte, alltså att ens grepp, ens underarmsgrepp kanske inte var det mest pålitliga. Så jag föll ner från högtalaren med ryggen före, ner på ett sånt drinkbord där det var fullt med glas och drinkar upphällda och redo för det kommande. Och det var ju bara ett mirakel att allt gick bra. Jag skadade mig inte alls, jag slog mig väl med ordentligt, men jag blev inte skuren eller så. Men alla drinkarna förpassades ju till ett annat typ av tillstånd, från sitt originaltillstånd till ett mer fragmentaliserat sådant. Och jag tänkte, nu blir jag utslängd, för det hade man ju blivit i Stockholm, tänkte jag, för det var ju bara, jag hade ju bara Stockholm då som referens egentligen när det gällde uteliv. Och då kom det fram en vakt till mig, och det var en vakt med bar överkropp och en fluga runt sin hals, eller om det var en sån här choker, jag vet inte. Och den här vakten gav mig en kram och borstade av mig glassplittret, och sen sa han bara, are you okay? Och då sa jag, yes, sorry. Då sa han bara, skakade han bara på huvudet. Och så tog han mitt ansikte i sina händer och så sa han bara, let's party. Fast han sa det inte med den där svenska Hans Rosenfeldt. Nej, Hans Rosenfeldt. Vad heter han? Rosling. Hans Rosling. Rösten, som jag sa, men nu. Och så var det bara, så bara blev det mer party. Det tyckte jag var fint. Det var budskapet i lokalen var att det gör ingenting om några drinkar går sönder. Det huvudsaken är att du är okej. Det hade jag aldrig upplevt på en krog i Stockholm. Att huvudsaken var att allt var okej och ingen var skadad. Och det var lite glas och lite drinkar som var borta bara. Det var ingen hade gjort något oförlåtligt. Ingen hade skadats. Alla var glada. Och jag tyckte det var fint. Det tog jag med mig sen och reciterade bittert för vakterna på Stureplan, minns jag. Det var inget som de... det var inget... Det föll inte... Det var ingenting som slog rot, om man säger så. Det var ingenting som jag lyckades få att fästa. Kanske heller inte att mina ambitioner var ju de allra högsta. Men så att det finns då någonting som heter resolut snutminut. Sen finns det någonting som kallas för tjut snutminut. Det är en minut som den kan infinna sig efter resolut snutminut om det är så att man om det blir konflikt. Alltså en resolut snutminut är ju någonting, är ju ett slags maktmedel liksom. Nej, nu får det vara nog. Det här var en minut, basta liksom. Men om du då till exempel med snutknut då på festen, alltså när smärtan i näsan har börjat lägga sig och du säger nej men nu, om inte du går med på att du var sen nu, du får gå från den här festen. Nej, men det var en minut, säger Knut. Nej, och så börjar du släpa honom då ut, för nu ska han ut liksom från festen. Du vill inte ha några människor som står och ljuger dig rakt upp i ansiktet, hur resolut snut Knut än är. Så du bara drar honom då i hälsenan. Du tar tag i hälsenan och drar. Det gör ju ont också. Och då kan det då bli en tjutsnutminut där han då skriker, liksom tjuter sådär som ett barn. Att det var ju en minut, det var det, släpp mig. Så där. Och en tjutsnutminut är ju att utsätta någon för en tjutsnutminut är ett lagbrott. Så här kan du bli åtalad om snutknut väljer att väcka åtal då. Sen finns det någonting som heter njutsnutminut. Och det är då när snutknut får rätt. När han vunnit över dig i sak. Alltså i konflikten eller i en rättegång. Och det slås fast att han var en minut sen. Då kan han säga, det var en minut. Och så ser han så där balsamisk ut. I ansiktet. Han ser balsamerad ut i ansiktet. Han ser balsamistisk ut. Balsamistisk borde ju för övrigt vara ett ord. Alltså en balsamistisk botaniker i Berdichev borde bevaras. En balsamistisk, det är ju någon slags parallell till positiv. Optimistisk. Det är en balsamistisk. Då är du optimistisk fast med ett underliggande lugn och tillfredsställande frid. Som gör att du känner dig hel. Bara så du vet. Så det är en njutsnutminut. Sen finns det något som kallas för en slutsnutminut. Och det är den sista minuten. Alltså nu kom du i sista minuten. Då om man till exempel bestämmer att man ska komma klockan 15. Och Knut Snut kommer klockan 15.59. Då kommer ju Knut i den sista minuten av den gällande timman liksom. Så då kan man säga, nu kom du i slutsnutminut Knut. Och då det är ju som en peak då. Då kan han bli varse. Att, oj då, här har jag inte skött mina kort rätt. Eller hur säger man, spelat mina kort rätt. Det är ju ett uttryck som jag ju förstår, men det har ju ingen relevans. Om jag spelar mina kort rätt nu så kan jag få det och det här, eller så kan jag bli det och det. Men jag har aldrig förstått, alltså jag förstår det, men jag kan inte relatera till det. Eller det kan jag kanske. Ett annat uttryck som jag lärde mig förmodligen genom serietidningarna om Asterix och Obelix. Jag tror att det är därifrån. Uttrycket min tvättade hals. Här sitter jag med min tvättade hals. Vad betyder det? Om du vet det, Somna, så skriv till mig eller i Facebookgruppen och berätta vad det betyder. För jag förstår det då rakt ej. Det är ju antar att man är oskyddad. Då. Är det en symbol för att vara oskyddad? Man har ingen smuts som kan barrikadera fienden när den gör så. Eller är det så att man är skyldig kanske? Är man skyldig någonting? Jag sätter in det i en kontext där, för jag minns att det är en, som jag minns det, så är det en romare som sitter i något sånt romerskt bad i Asterix och Obelix. Och så kommer det in någon galler där. Och då säger den här personen, åh nej, det här kommer han och här sitter jag med min tvättade hals. Jag vet att jag skulle kunna googla det här, men jag kommer att glömma det så fort jag trycker av inspelningsapparaturen. Jag kommer vissa bilder kommer jag aldrig att glömma och vissa låtar kommer jag aldrig att glömma. I morse så sjöng jag den här låten. Är det Shania Twain? Eller vad är det för artist? That don't impress me much. You have got the looks, but have you got the touch? Don't get me wrong, boy. I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. Och jag utbrast med emfas. Vilken otroligt dålig låt det är. Förlåt, det kanske, jag menar inte, om du tycker den är bra, då är det helt okej för dig att tycka det, Somna. Men alltså, konstig text och framförallt så himla, eller vad ska man säga, den har inte åldrats väl, den låten. Nej, det kan inte vara Shania Twain. Det kan ju, jag tänkte på, jag kan inga artister. Nina kan typ alla artister och vet vilka alla är gifta med och ihop med och har varit gifta med och så. Och så sa jag det till henne igår, du är så bra på, du vet allt om vilka alla är, vet allt vilka alla är, vilka alla är gifta med eller ihop med. Och då sa hon, nej men jag är inte så bra på det längre. Och då blev jag också arg, för då känner jag, det där är ju självbedrägeri. Jag har aldrig mött någon som är så bra på det som hon. Jag är inte så bra på det längre. Nu koketterar du bara, skrek jag. Och hällde kaffet i knät på mig själv. För jag var så upprörd. Nej, jag skojar. Men jag tycker det är så, that don't impress me much. Jag förstår ju att det handlar om att så här, man vill ju ha en person också. Man vill inte bara ha en snygg kille, man vill ha någon som kan visa en medmänniska liksom, någon som kan bli ens vän, någon som kan, som ser en och som hjälper en och så. Men det är någonting med det här, don't get me wrong, I think you're all right. Så ja, hon har ju mött någon som hon tycker är snygg då, eller kan dansa bra eller någonting sånt, men nu vill hon veta, är du också en bra person? För att om du är all right, det kommer inte hålla mig varm på natten. Då vill jag bara konkret bara nämna det lite kort, att man behöver inte vara varm på natten. Man ska ju vara sval. Kroppstemperaturen sjunker ju då. För att man, inte vet jag varför. Man blir lite kallare på natten helt enkelt. Man behöver bli det. Så jag vill inte ha någon, oavsett hur all right den personen är, som ligger och klamrar sig fast för mig och låter sin kroppstemperatur höja min då när jag ligger där. Det kanske funkade bra när vi levde i helt ouppvärmda faciliteter såsom grottor och liknande, träd, kojor och sånt. Då kanske det var bra att ligga precis dikt an huden på en jättestor, jättevarm människa. Men jag menar, så vitt jag vet det är hon som sjunger där, om det är Shania Twain eller Barbara Byflorp. Förlåt, Barbara Byflorp. Det stavas Barbara som det låter och sen B-I-F-L-O-R-P, Biflorp, Barbara Byflorp. Jag vet inte varför det var ett roligt namn. Barbara Byflorp. Det var Barbara Byflorp med Give It Up, My Hours Is On Hell. Det var Barbara Byflorp med My Horse Is Grow. My Horse Is Great. Med Barbara Byflorp. Ja. Om du kan, om du inte sover än, somna, så kan du få göra en låt och skicka. Så, som heter My Horse, Horse Is Great med artisten Barbara Byflorp. Bara för att liksom. Om du vill ha något att göra imorgon. För det är ju inte så mycket. Vi har ju inte så mycket att göra. Jag tänkte säga att du har inte så mycket att göra. Men det känns lite för personligt. Jag vet ju inte. Du kanske verkligen har jättemycket att göra. Och jag skojade bara. Men ja, du vet ju. Men jag tycker i alla fall att det är en dålig text. Och jag är villig att. Jag är villig att försvara hennes rätt för att ändå få uttrycka den. För det är viktigt att även dåliga texter får höras. Precis som att YouTube-kanaler med instabila, tokfransiga stora systrar ska få finnas. Allt är bara olika sidor av samma mynt. Dåligt är en annan sida av bra. Och så vidare då. Tills, ja. Nu är det en minut kvar av det här avsnittet. Nu behöver du inte känna panik bara därför. Om du inte har somnat. För det finns flera hundra till som du bara kan slå på. Om du inte har somnat. Det är ingen fara. Och att någonting avslutas betyder inte att den stora gren som den där lilla kvisten som är det här avsnittet sitter på kommer att sågas av. Grenen finns kvar, det växer ut nya kvistar hela tiden. Och kvistarna får kvistar och kvistarna får knoppar. Så jag, det finns många, det finns flera. Och den här veckan har jag ju dessutom släppt totalt 3 avsnitt om du lyssnar på den reguljära feeden. Så det finns många fler att lyssna på hur som helst.